Den 15 januari 2011 höll jag ett föredrag i Malmö i Ungdomens hus, Norra Skolgatan 10B. Ämnet var kontakten till den andliga världen. Välkommen!
Idag ska jag tala om kontakten mellan den fysiska och andliga världen. Jag ska försöka att prata så svenskt som möjligt. Mina första föredrag i Malmö, det var i kompanihuset. Det äldsta huset i Malmö från danska tiden. Och efter föredraget var det någon gång en polsk kvinna, en polsk invandrare. Hon sa till mig: "Jag förstod allt vad du sa. Du talar bättre svenska än svenskarna." Och då blev jag mycket glad. Jag tycker själv att jag känner till alla de svenska orden. Men den där svenska satsmelodin, det kommer jag inte att få rätt på. Men huvudsaken är ju att ni förstår vad jag säger. När det rör sig om kontakten mellan den fysiska och andliga världen, så tänker man väl i första hand på medier och klärvarianta, de som kan se andarna, de som kan se skyddsandarna, de som kan höra meddelanden från den andliga världen. Men egentligen är ju också vår fysiska hjärna en kontakt mellan den fysiska och den andliga världen. Det finns ju olika uppfattningar och där är det ju helt motsatta uppfattningar. Om man jämför vetenskapens förhållningssätt och Martinus. Naturvetenskapen idag, de menar att den fysiska världen, det är det primära. Det fysiska stoffet, det är det primära, det är det första. Det är det allra, allra första. Man pratar ju om Big Bang och så exploderade universum och efter några tusentals år eller miljontals år så hade man 75% hydrogen och 25% helium i universum. Det är de två första ämnen, de grundämnen, elements. Och sen var det en slumpen hjälpte till och det blev bildat större och större atomer och det blev bildat molekyler och sånt. Men det var fortfarande inget liv i universum. Och en dag vid en slump, då uppstod livet. Det betyder då att det fysiska är det primära. Det är det fysiska som har producerat livet. Det vill säga alltså liv. Och egentligen också medvetande. Det är en produkt av det fysiska. Och går man till den moderna hjärnforskning, då menar man ju också att det är den fysiska hjärnan som producerar tankarna. Alltså att det är något rent fysiskt som är upphov till medvetandet. Men Martinus menar omvänt, nej. Det är så här att det är medvetandet som använder materien. Om jag nu säger, nu ska jag böja och sträcka på armen, så gör jag så här. Jag ville ge ett exempel. Då är det ju mitt medvetande som har bestämt sig för att nu ska materien röra sig. Så Martinus menar alltså att det primära, det är livet, det är medvetandet. Och dessa medvetande kan då använda materien för att manifestera sig, för att handla. Och det, man kan också uppleva genom materien. Så Martinus menar alltså att materie är material för medvetandet. Och naturvetenskapen menar att materien har producerat medvetandet. Så det är ju precis motsatt. Men det finns mycket modern hjärnforskning. Då kan man se om man ska tala ett främmande språk. Så er det et hjernecenter, man anvender. Om man tænker på mord, så er det et andet hjernecenter. Om man tænker på sex, så er det et tredje center i hjernen, som bliver aktiveret. Og då siger man straks, at det er den fysiske hjernen, som har produceret tankerne. Men det, man i virkeligheden har bevist, det er, at det findes en relation imellem aktivitet i hjernecentret, det fysiske hjerne, og det, som man tænker på. Men de har ikke vist, at det ene er årsag til det andet. De har bare visat at når man tænker på mord, så er det aktivitet i det der centret. Det findes en korrelation eller en relation. Det er ikke det, at det findes noget årsagsforholdende. Men de er så sikre på, at det er den fysiske hjernen, som er årsagen til. Altså, Martinus sagde, det er jo umuligt, at energi kan opstå af ingenting. Då mener Martinus også, det er umuligt at forklare, hur energi kan blive til af ingenting. Det er lika omöjligt att förklara att liv kan komma till av något dött. Kan ni forklare, hvor er det som hendte, når noe dødt blir levende? En gang i tiden, da var universum totalt dødt. Det fanns inget liv alls. Men plutselig en dag, var det en levende sjel. Hur gikk det for seg? Hur kan noe dødt bli levende? Og den enda forklaringen man får, det er slumpen. Og det er jo en mye reduceret forklaring. Det er jo faktisk lige nul forklaring, man får ingen forklaring. Men Martinus mener på, at primært, da har vi et medvetende. Livet og medvetende, det er noget, som findes. Det har altid eksisteret. Man siger jo, energien har evigt eksisteret. Derfor energien er konstant. Så har den aldrig kommet til. Den kan aldrig forsvinde. Energien er evigt eksisterende. Men fænomenet medvetende er også evigt eksisterende. Og livet er evigt eksisterende. I mine tarm og i mine hårceller, der fødes der nye celler, de lever og de dør. Men det at en celle dør og en celle fødes, er jo inget bevis på, at livet har opstået. Og så sagde man, jamen nu har jeg født eller blivet liv på det her klotet, men det er jo inget bevis på, at livsfænomenet ikke har eksisteret hele tiden. Og da mener Martinus altså, at det fysiske stof er endast et redskab for medvetandet. Ligesom en bil, det er jo et transportredskab, et transportmedel, og det fysiske stof. Uden det kunne vi ikke opleve, og vi kunne ikke handle. Så Martinus mener, der findes et årsagsforholdende, men det er altså så, at det er medvetandet, som styrer det fysiske. Og det vil sige, at man har jo en radio, der findes en antenne, man har tv, der findes en antenne. Der hjemfører Martinus antennen med den fysiske hjerne. Om man sitter på tv-program, så kan man også mæte på antennen. Og da kan man mæte, at det findes mye stor aktivitet i en tv-antenne, når man ser et program. Og da, om man var på naturligvis, så skulle man sige, det er antennen, som har produceret tv-programmen. Vi kan mæte, det er elektrisk aktivitet i antennen, og derfor går kablerne frem til tv'en. Ergo, det er videnskabeligt beviset, det er tv-antennen, som har produceret programmet. Men Martinus mener altså, at vores hjerne er endast en antenne. Og det er altså, vi tænker faktisk på den antlige verden. Vores fysiske hjerne kan opfange tanker fra vores medvetende. Vores medvetende, vores tanker, det er ren antlig material. Men hjernen er så fin elektrisk en instrument, at den kan fungere som en antenne. Og derfor findes der jo i vores fysiske hjerne en kontakt mellem den fysiske og den antlige verden. Så hos os i alle fald, der er den fysiske hjernen i virkeligheden broen mellem den fysiske og den antlige verden. Men Martinus har jo også pratet lidt om, at det findes mennesker, som er medier, altså et medium, er en person, som kan gå i trance, og da modtager nogle meddelande fra den antlige verden. Den mest kjente medium i dag, det er vel Edgar Cayce. Og der har skrivet bøger om Edgar Cayce. Iblandt omtales han også som den sovende profeten. Han levde i USA for drygt 100 år siden, og han kunne gå i trance. Så lå han på nogle couch eller nogle sofa. Og så følte han i trance. Så slog man på en bandoptager. Og så pratede han en hel time. Og sen så vækte man honom. Og han kom ikke alls ihåg, hvad han havde sagt. Men han har talt ind veldig mye. Og det har man gjemt. Og man har skrevet store bøger. Og han har berettet om, hvad som skal hende i fremtiden. Og hvad som hende i andre lande. Og det var de mest utrolige saker, han har berettet om. Og ofte då har man då verifieret i årene, som kom efteråt, at han har sagt mye, som var sandt. Men han kom ikke ihåg, hvad han selv så, for han var altså i trance. Det findes jo mange, som kan falde i trance, og då få noget meddelande fra den antlige verden. Og i dag findes det jo mye med clairvoyance. Jeg er ikke ekspert på sånt, men det lærer være så, at man behøver ikke at falde i trance, for at få kontakt til den antlige verden. Det er det sikkert også i Malmø. I København i alle fald er der mange skoler, der man kan lære sig at blive clairvoyant. Der findes mange kurser. Edgar Cayce. Og der findes også et stort Edgar Cayce Center i Virginia, Virginia Beach i USA. Og vi har haft lidt kontakt med Edgar Cayce Centret i USA. Kanskje de fortfarande sælger bøger af Martinus. Jeg ved i alle fald, at de engelske symbolbøkerne og livets bog på engelsk, der har vi skikket nogle eksemplarer til boghandlen i Edgar Cayce Center i Virginia. Så de kanskje også er til forsælgning der just nu. Men om man går tilbage til Gamle Testamentet, Då är det också ofta att Gud pratar till Moses eller Gud pratar till Elias. Och det verkar ju som om när man läser Gamla testamentet att kanske de där profeterna, de var lite som de som är medier idag, att de hörde stämmer och sånt. Men där i det Gamla testamentet, då var man helt säker på att det är Gud som talar. Och det finns också många berättelser i Gamla testamentet om att det kom en ängel som visade sig för judarna. Och vid något tillfälle så kom ju Gud själv och två änglar. Och det är inte när de kom till Abraham, då kom Gud och två änglar. Så de måste ha varit i fina kläder. De såg inte ut som de andra. Men Martinus menar faktiskt på att det är också möjligt för högt utvecklade varelser på det andliga planet att de kan materialisera en fysisk kropp och visa sig på det fysiska planet. Så Martinus omtalar dessa änglar som har visat sig för människan i Gamla testamentet som materialisationer från det riktiga människoriket. Och de kunde då hjälpa och vägleda människorna. Martinus talar om ett stort förälderprincip, ett kosmiskt förälderprincip. Att ibland så kommer det profeter eller världsåterlösare som kommer här på jorden. Antingen de nu har blivit födda där på jorden eller de har materialiserat sig, då kan de hjälpa och vägleda människorna. Och efter Bibeln att döma så var det mycket vanligt i gamla dagar att man hade kontakt till den andliga världen. Och det är också mycket vanligt på Grönland och med indianerna. Och det finns ju shamaner och medicinmän och sånt. Så det är ju mycket vanligt att det har varit människor som har haft kontakt till den andliga världen. Men det är mycket sällsynt som kommer i vår tid. Vi har ju blivit otroligt materialistiska. Och vi skulle ju bli skräckslagna om någon kommer att materialisera sig. Så därför kanske de inte gör det så ofta mer. Martinus var ju mycket humoristisk, och hans medarbetare sa ju när Martinus, han hade blivit 85 och 90 år. Martinus, när du dör, så ska du lova oss att du visar dig för oss. Då ska du komma och materialisera dig för oss. Vi vill se dig igen när... Och så skrattade Martinus lidt. Nej, ni kommer att bli skrikslagna. Ni blir forskrækkede. Så det så han, det kommer jeg ikke til at gøre. Og det er kanskje også derfor, at det ikke er så vanligt i vores materialistiske tid at se sådan en materialisation. Martinus har jo også været på Island med foredrag 6 gange. Så det er jo ganske så ofte. Og det allra første af Martinus, som blev oversat til noget fremmedsprog, det var faktisk det islandske af alle sprog. Jeg tror redan i 1933 blev den første artikel af Martinus oversat til islandsk. Og Martinus var meget glad for at komme på besøg på Island. Og han hørte jo berettelser om dem her, hvad hedder det, nisser, tomter og huldrar og sånt. Men Martinus mener, at der var noget reelt bagom det. Og der så han, jo, men den andlige atmosfæren på Island var meget klar, meget ren. Og de var mye mer psykiske. På Island kunne det jo hende at der bodde en bonde på en liten gård. Og så var det 2 kilometer til neste bondegård. Og der bodde de ensamme. Og kanskje mannen gikk ensam i marken hele dagen. Og når man da bor så ensam, og ikke prater med andre, og er i naturen, så blir man faktisk mer psykisk. Om det er også klart, om man sitter og mediterer 8 timer om dagen, eller går mye ensamt, og er mye i naturen, så kommer man faktisk at få mere kontakt til den andlige verden. Men om man er en stresset businessman, eller en stresset bybo, då har man jo så mye at gøre på det fysiske planet, at man faktisk hele tiden er fokuseret på noget rent fysisk. Og då er det jo klart, då kommer den andlige verden så at sige at forsvinde. Så Martinus mener da også, at det var rigtigt, at der fandt mange, mange mennesker på Island. Dels for at de var mye mere andlige indstillede, og dels derfor at den andlige atmosfæren var mye renere. Så derfor findes der så mye på Island om at de kunne se de der andre væsen. Og det sagde jo iblandt at de kom og hjalp til på høsten, når de skulle skøre der og sånt. Og det kanskje var overdøde eller andre naturfænomen, som iblandt kunne materialisere sig og hjælpe til. Men det kanskje låter lidt utroligt, men det kanskje ikke findes så mange på Island i dag. For de må jo også blive teknificerede, og der findes jo også store byer og mye mere materielt. Og så har man jo ikke den samme rene andlige atmosfæren. Og jeg får jo også erkänna att jag ofta har hört på klärvoajanta. När jag har hållit föredrag i Paris flera gånger. Och det är väl besökt till mina föredrag. Men efter mitt föredrag är det frågestund och då klärvoajans för scenen. Och nu har jag kommit efter att de kommer inte för att lyssna på mig. Jag tror att de kommer för att få klärvoajansen efter frågestunden. Och det, ni känner väl till det här med att det finns en klärvoajant på scenen. Och som säger, jag ser en gammal man med tre ben har dött. Eller säger de något, så er det en som siger, ja, det var min pappa, eller det var min onkel. Og så kommer der en hilsning eller et meddelande. Og her er en gammel mand, som dog i lungcancer og så. Ja, det var min bror. Og så får man et meddelande, og det verker mycket utroligt faktisk iblandt. Altså, at de kan komme med uppgifter, som kan være mycket personliga og mycket specifikke. Og de går fra den ene til den andre. Altså, det kan ikke være noget, som er avtalat på förhand. Man kan blive mycket förvånad över at de har en sådan kontakt. Men ändå så varnar Martinus lite mot mediumism. Han säger att det kan också ha en risk, det där med det mediumistiska. De får alltså kontakt med varelser på det andliga planet. Men det finns alltså olika sorters väsen på det andliga planet. Det finns de som är högt utvecklade, alltså änglar eller riktiga människor, de högsta skyddsänglarna och sånt. Det finns varelser på det andliga planet som nu inte behöver att inkarnera i den fysiska materien längre, men som är på det andliga planet och hjälper till från det andliga planet. De lyssnar på våra böner, de hjälper till från det andliga planet. Men när vi dör så går vi också över på det andliga planet. Och om en man kan ljuga för han dör, då kan han också ljuga efter han dör. För Martinus säger faktiskt att döden är livets största överraskning. Det första man upplever när man dör, det är att man lever. Vi har en yttre värld, och de beror på de fem sinnen. Så länge vi har de fem sinnen kan vi uppleva den yttre världen. När vi dör, då har vi inte de fem fysiska sinnen längre. Så släcks det från den yttre världen. Den yttre världen försvinner. Var är då kvar? Tankarna. Så när vi är på det andliga planet lever vi i en tankevärlden. Just nu är mina tankar min inre världen. Och jag lever i en yttre världen. Men när den yttre världen faller bort, när den fysiska apparatet faller bort, då blir tankarna den yttre världen. Och det finns också människor som gärna vill vara berömda i den fysiska världen. Men det blev de aldrig. Men de ville gärna vara berömda och nummer ett och de bästa och sånt. Och sådana kan man väl säga lite egoistiska själar eller stolta eller högmodiga. De kan ibland komma igenom till ett medium. Så berättar de något som är sant. Så tror ju den som är medium, det här det är väldigt fint. Och du har en mycket stor mission. Jag är evangelisten Johannes. Eller jag är ärkeängeln Gabriel. Eller till och med jag är Jesus. Och jag har en mission till dig. Och du ska göra så och så och så. Och så tror de mediet på att det är sant, det som sägs. Men det behöver inte vara sant därför det kommer från det andliga planet. Man kan komma i kontakt med primitiva människor. Primitiva vanliga människor som just har dött. Och Martinus säger i värsta fall så kan det vara så att om det finns en människa som hade fysiska lastet, till exempel om man var alkoholiker, då kan man på det andliga planet föreställa sig att man dricker en öl. Man kan föreställa sig att man dricker en snaps. Men man blir inte berusad, man får inte det samma kick, alltså det är inte roligt på samma sätt. Också om det är hash eller morfin eller narkotika och sånt, man kan tänka det, men man får inte den samma känsla. Den kan man endast få i den fysiska kroppen. Och ofta så fattar de inte att de är döda, de är besatta på att få uppfyllt sina fysiska behov. Och då kan de söka in sig till narkomaner och alkoholiker på det fysiska planet. Och det blir faktiskt en sorts, de blir besatta på något sätt. Och de liksom ibland också kan ta kontrollen från människor. I Danmark har vi haft en lång tv-serie för 5 år sedan som heter Andarnas makt. Och det har ni kanske också haft något liknande i Sverige. Där det finns vissa klärvoajanter som kan prata med dessa andra som har besatt en människa. Martinus tog ofta emot människor som hade problem. Och ibland så kunde det också vara problem med andra som hade sexuella urspårningar, alltså liksom att några skulle ha en överdrivet mycket fysisk sexualitet, liksom man ska ha överdrivet mycket öl eller brännvin. Och de kunde då också söka sig in på personer som var öppna för den andliga världen. En gång kom där en kvinna till Martinus och sa att hon hade ett stort problem. Det började med att hon hade gjort något automatskrift. Eller det började visst med pendulering. Man ställer en fråga till den andliga världen. Om då pendulet gör den ena eller den andra vägen runt, så är det ja eller nej. Så börjar man ställa frågor till den andliga världen, och man får svar. Och kanske att man får rätt svar varje gång. Men Martinus säger, det är lite farligt, för man inviterar väsenden in från den andliga världen. Och man vet inte vem som man inviterar in. Alltså, och det finns ju alltså, lika som man kan se, det finns alltså sjuka, primitiva, urspårade människor på det fysiska planet. Just när de har dött så har de deras tankesätt är på samma sätt som det var tidigare. Så därför finns det alltså en viss risk. Och hon blev då övertygad om att den här anden var mycket högt utvecklad, och hon fick automatskrift och hon fick besked från den andliga världen. Men så sa anden till henne en dag att hon skulle ta av sig sina kläder, och att hun skulle smeka sig själv eller tillfredsställa sig selv eller onanere eller vad man säger. Og det gjorde hun så på kommando av anden. Og næste dag samme, og det kanskje blev flere gange om dagen. Og til slut kom anden også over henne, når hun var på jobbet. Og så kunne hun ligesom ikke passe sit job, når anden altså ligesom kom på henne. Til sidst blev det et sådan problem, at anden havde fået kontrol over henne. At hun gik til Martinus for at få hjælp. Og det har også, altså Martinus har ofte haft besøg af mennesker, som var besatte. Og han havde vel, så vidt jeg ved, två generelle råd. Og det ene, det var jo, at man absolut skal, når man bliver, det er ikke bra, når man bør kunne høre stemmet, om man lysner, altså man hører stemmet, det er ikke bra. Så man skal ligesom sige, væk. Og man kan bede til Gud om at få skydd. Og dessutom kan man koncentrere sig på noget, som kalder en tilbage til den fysiske verden. Man kan arbejde hårdt fysisk, motionere eller klyve træet eller jobbe i trædgården, eller, og så skal man også æte godt. Man skal ikke sidde og meditere og faste og sådan. Det er også noget, som gør, at man får mere kontakt. Man skal forsøge at blive lidt mere jordbunden. Ja, det skal vel være de tre råd. Man skal blive jordbunden, man skal bede til Gud, og man skal sige væk. Han måste vara fast och säga, jag vill inte tala med anden. Men det är ju klart att det är mycket intressant. Man kan få många intressanta upplysningar, så man är mycket nyfiken. Och det är ju så klart att Martinus menar att man kommer inte ur det, med mindre man vill. Man ska ha vilja till att vilja ur, och man ska vara inställd på att appellera om hjälp till att komma ur den här situationen. Och det finns så, om man verkligen ser på nätet och alla möjliga ställen, det är otroligt så många som kanaliserar Jesus Kristus. Og Jesus, han sagde det ene og det andet. Ibland så går Jesus ind for reinkarnation, og andre gange så er Jesus imod reinkarnation. Så det findes altså så mange berettelser, så det kan ikke stemme. Så derfor skal man altså virkelig akte sig. Et andet fald, som Martinus har givet, det er två mennesker. De er fiende. De bekæmper hverandre. Kanskje hele livet. Og så dør den ene, og den andre er kvar på det fysiske planet. Men kampen fortsætter. Og då forsøger den, som er på det andlige planet, og plukker den, som er på det fysiske planet. Og det kan de gøre. Det kan de gøre. De kan forstøre deres sømmen, og de kan stille til med mye problem. Det er jo lidt otægt, at det kan fortsætte. Men det, som man dog har lugnet sig med, det er, at Martinus siger, at det gælder at forlåte sine fiender. Den, som er kvar på det fysiske planet, kan bede for den andre, at han må komme ind på den højere andlige planen, at han måske forstå, at han er død. Han skal glemme den fysiske verden. Han skal prøve at tage lidt med sin skyddsengel og gå ind på de højere andlige planerne. Sådan kan man visualisere, sådan kan man ønske, at det skal være, og man kan forlåte den andre. Då siger Martinus, då får man skydd. Om man har fiende og er redt for at blive trakasseret og plukket af dem, ikke bare fysisk, men også andligt, då skal man forlåte dem og bede. Og man kan rikte sit medvetende mod Gud og bede om skydd. Og bede om det bedste, at den andre, han må blive frisk, han må få hjælp. Og han må få... For det største problemet for disse folk, som har fysiska laster som inte, det är att de ska förstå att de har död. De ska inte vara kvar i den fysiska världen. De ska gå in på de högre andliga planerna. Och det finns en underbar semester. Det är så underbart. Martinus säger, det går inte att beskriva hur härligt och fint det är på det andliga planet. Det går över all mänsklig fantasi eller föreställningsförmåga. Hur skönt och fantastiskt det är på det andliga planet. Om vi verkligen visste hur skönt det var på det andliga planet, så kanske vi skulle överväga att göra självmord eller önska att vi skulle dö så fort som möjligt för att komma över denna världen. Det kan dock inte rekommenderas. Det är nog, det kan jag kanske också prata lite mer om senare, men det är inte bra att göra självmord. Och de som gör självmord, som är mycket ledsna och deprimerade, alltså, de har så stora problem att de väljer självmord som sista utvägen. Men när de har gjort självmord, problemen är där, finns kvar. De har inte löst, de har precis de samma tankarna. Och vi ska lära av problemen, och när de reinkarnerar igen så får de samma problem igen. Men det behöver faktiskt lite hårdare att öde. Det finns ju de som har barn som har gjort självmord, eller man har ett syskon som har gjort självmord. Och det är ju inte roligt att vara förälder till en barn som har gjort självmord. Då tänker man ju, har jag gjort rätt för mig? Har jag handlat rätt och sånt? Så det kan man ju också säga, om man gör självmord, så skapar man ju egentligen också lite dålig karma. För man gör de andra ledsna. Då kan en sån, för detta självmördare, ju också själv få familjemedlemmar och barn som gör självmord. Så man kan säga att man hade många problem i förväg, men man får faktiskt lite extra problem. Därför att man också har gjort de andra ledsna. Så man, ibland säger Martinus, det ville vara gott om de kunde stå ut med problemen. Även om de skulle leva 10, 20, 30, 40 år med i stora problem och sjukdomar, vad vet jag. Om de står ut, då är det inte förgäves. Martinus säger, vi lär oss av alla våra problem. Varje gång vi har upplevt smärta och lidande, då har vi fått medlidande och medkänsla. Och det är humanitet och nästekärlek. Någon skulle vilja säga att mitt liv har varit misslyckande. Jag har bara varit sjuk och haft smärta och problem. Och jag har inte kommit någon vart. Ingen succes, ingen framgång. Mitt liv har varit spilt. Men då säger Martinus, nej, de har faktiskt haft en oerhört snabb utveckling. De har haft det Martinus kallar för en forcerad utveckling. De har utvecklat så mycket. Deres känslor, medlidande, medkänsla, så faktiskt så har livet inte varit bortkastat. Det är ju motsatsen, de har lärt sig väldigt mycket. Så även om man är i mycket stora problem, sådan, så är det liksom bättre för det överstått i det här livet. Och så slipper man att konfronteras med dessa problem. Om man ska ha problem de næste 30 år, jamen då är det ju bättre för det undanstökat, för det överstått. Så är man fri i nästa liv, men gör man självmord nu, så står de bara och väntar i nästa liv. Og jeg ved, man kommer også at tænke på det her med medlidenhedsmod, altså når folk er syge på sygehuset. Det gør de jo mye i Holland, der kalder de det dødshjælp. Og det er klart, om vi endast har et liv, og det er ingen følger efter, så er det faktisk mye logisk at give dødshjælp. Hvorfor skal de stakkerne lide der de sidste dagerne, eller vekkerne, eller månederne? Men set i kosmologiens ljus, så er det ikke bortkastet. All den smerte, som de oplever i dette livet, slipper de før i næste liv. Så er det overstået. Og det er ikke forgæves, at de der gamlinge mennesker og sådan har lidende. For de udvikler sin kjenslokrop. De får mere medkjensler og medlidende. De bliver mere kjærleksfølger. Og det er jo det, som er så vigtigt i kosmologiens forklaringer. Smerten, lidende problemen har et syfte. Og det er udvikling af kjærlek. Så det vil sige, at det er ikke bortkastet. At have det der lidende på slutet af livet. Men det er jo klart, om man har en materialistisk synvinkel, då tænker de logisk og ret. Men om vi har flere liv, og kan tage vores erfarenheter med fra et liv til et andet liv, då er det ikke logisk med dødshjælp. Martinus mener naturligvis, om de er hjernedøde, og ikke kan opleve nogen ting alls på det fysiske plan, då er det meningsløst at have respirator og sådan. Då er det jo bedre at slække for respiratoren. Så... Men det er jo altså der, man ikke kan opleve mere på det fysiske planet. Jeg har også læst en avis. Han hedde, der var jo en gang i England en seriemørdere, som hedder Jack the Ripper, som var en seksuel yresportmand. Men iblandt er der nogle af sådan en type, som kommer op i vores tid. Jag tycker ofta om en ung kvinna eller en tjej försvinner och inte har sett i en vecka, då kommer hon att hittas mördad av en sexualmördare. Och det finns alltså sådana seriemördare, och Martinus har förklarat i Livets bok band 5 hur man kan bli så urspårad. Det finns alltså en förklaring på varför de har blivit så där. Men det jag skulle berätta, det var att en sån seriemördare, han blev avslöjad, han blev fångad och dömd och satt i fängelse. Men han blev plågad. Dem, några av offren som han hade slått ihjäl, de hjemsøgte honom i fängelsecellen. De trakasserade honom från det andliga planet. Alltså de tog nästan ut sin hämnd. Enligt det stod i tidningen. Och generellt enligt Martinus kosmologi, då är det möjligt, som jag sa för, att har det varit en konflikt mellan människor, då kan de som är på det andliga planet plåga och trakassera de som har blivit tillbaka på det fysiska planet. För att undvika sånt, det låter ju läskigt, men Martinus säger, det som gäller, det är att man ska vara herre i sitt eget hus. Herre i sitt eget, man ska inte låta de andra komma in. Ibland finns det människor som är lite splittrade eller har en svag personlighet, och de är mer utsatta för att det kommer väsen den in från det antika planet. Men om man är, vad ska man säga, glad och frisk och i jämvikt och ja, man har en bra hälsa och man är glad för livet och tillvaron och sånt, då är man herre i sitt eget hus, och då är det ingen risk för att man kan bli besatt. Men när Martinus varnar lite mot mediumism och clairvoyance, mot pendulering och sånt, så är det därför att när man går in i det där, då bör man invitera in de där andarna. Och där vet man inte vem det är som man inviterar in. Eller skulle man vilja absolut gå den där vägen, då är det i alla fall mycket viktigt att man riktar sitt medvetande mot Gud. Der har jeg en liten anekdot. Jeg holdt faktisk en gang foredrag i en annen svensk stad, da jeg drak te med 12 stykker efteråt. Og der var noen som hadde sånne psykiske formåger. Og en, han var bra på det her med slaglyter. Altså dem der, man kan mæte jordstrålinger og sånt. Og det har han da gjort noen gang. Men så var der en annen som i selskapet sa, jamen jeg så, når du gjorde det. Och jag såg att det kom en alkoholiker in från den andliga världen som liksom tyckte, vad är det för något så intressant som för sig går här? Så den där avdöda alkoholikern sökte sig in till honom där med slagrytarna. Och så frågade hon honom, bad du till Gud för du började med slagrytarna? Nej, det gjorde han inte alls. Det kunde han inte tänka sig. Eller det hade han inte föreställt sig. Så sa hon, om du vill göra sånt, då måste du göra det. Då måste man alltså rikta sitt medvetande mot gudomen och be om skydd. Men alltså, det kan ju också vara folk idag som är arbetslösa. Och då är det ju bra att vara clairvoyant. Då kan man ta 600 eller 800 kronor i timmen. Det var en gång en tjej från Jamaica som var i Martinus Center Klint. Hon ringde med 2-3 gånger. Och hon var mycket förbittrad, för där på Jamaica hade hon varit vid en clairvoyant 2-3 gånger och betalat pengar för det. Och varje gång fick hon att veta att du får bra jobb, du kommer få många pengar och du kommer få en fin partner och allt skulle bli gott. Och varenda gång var det ingen som slog in. Och då var hon ju mycket förbittrad över att hon hade betalat så mycket till den här clairvoyanten. Och jag ska inte döma folk, men det är klart att några gör det för att få status, för att få pengar, för att få ett bekvämt jobb. Det finns också människor som har psykiska förmågor som säger, det vill jag inte ta pengar för. Det är en gåva som jag har fått från Gud, och jag hjälper människor för att hjälpa dem och inte för själva att tjäna pengar och sånt. Jag ska inte döma om vad folk ska ha som yrkalag, men ni kan se, det kan ju vara olika motivationer för att gå in i det andliga och ta kontakt till andra världen. Och då är det ju klart, om man liksom ber till att Guds vilja får ske, och jag gör det endast för att hjälpa andra människor. Jag gör det inte själv för att få många pengar, för att bli berömd och sånt. Jag gör det endast om jag kan vara ett redskap från Gud. Om jag kan vara ett redskap i ett medel för den andliga världen om att hjälpa dessa människor. Så får man ett helt annat skydd. Men det är klart att man får ju en väldig status. Det där stället i Paris, ibland så har jag varit på café efteråt med de där medier och clairvoyanter. Men jag kunde ju se i publiken att de blev nästan odlade som gudar. de stod jo liksom mycket, mycket högt utvecklade. Alltså de hade en mycket stor beundran för dessa människor. Därför att de hade kontakt till den andliga världen och kunde ge dem besked. Ska jag sälja mitt hus och sånt? Ja, du ska sälja den och åka till södra Frankrike. Och där får du ett nytt jobb och en ny partner. Och folk de går glada och de slår in och det stämde och sånt. Nu ska jag inte kritisera dem. Men jag blev lite överraskad över att då satt de och rökte cigaretter. Och de drack vin och de åt kött och sånt. Så tänkte jag sådan, ja men de verkar ju vara ganska vanliga människor. De verkar ju inte så där och var sådana där extraordinära människor. Och Martinus talar också om högpsykiska förmågor och lågpsykiska förmågor. Och skillnaden är en moralfråga. Lågpsykiska förmågor kan alla få, även om de har en primitiv moral och primitivt utvecklade. Till och med djuren är klärvarianta. Råttorna lämnar skeppet för det går under. De såg också när tsunamin kom till Thailand. Det var ingen dyr som hade dött. De gick upp i skogen. Man har filmat en hund som var ensam i lägenheten, mens kvinnan var på jobbet. Om hon var på jobbet, tog på sig kappan och gick ur dörren. Så hade man videofilmat hunden. Så sprang den ner från fönsterbanken och var klar till att ta emot henne. Så gjorde man en besök. Så gick hon tillbaks och tog av sig rocken och gick på, och satte sig till skrivbordet. Så hoppade den tillbaks i fönstret. Alltså man kunde se att hunden kunde registrera om hon var på väg hem eller hon fortsatte på arbete. Så finns det många exempel på att djur, de är klärvarianta. Speciellt också kan de ofta märka om deras herre ska dö. Alltså ibland så hyler hunden eller katten. Alltså de vet en, två, tre dagar före herren dör där, då har de registrerat det. Det finns shamaner, medicinmän, som också använder deras andliga förmågor till hur de bäst kan slå svartfotsindianerna ihjäl eller sånt. Alltså man använder ju också sina psykiska förmågor för man går i krig och kamp, hur man bäst kan klara sig mot fienden. Jag vill ju faktiskt också säga att det finns shamaner, medicinmän, som ju använder deras psykiska förmågor på hur de bäst kan döda de andra stammarna som hotar vår stamma. Och då kan man ju inte säga att det är högpsykiska, men det är klart man blir lite imponerad därför att det är psykisk. Men endast därför att det är psykisk behöver det inte vara högpsykisk. Enligt Martinus definition, det är rent av en moralfråga. Och då säger Martinus, högpsykiska förmågor får man endast när man har en hög moral. Det betyder, då kan man inte missbruka sina förmågor. Jesus, han kunde ju göra de mest otroliga sakerna. Han kunde göra mirakel. Helbredanden. Det var rena mirakel. Han kunde materialisera. Om det var en blind som inte hade ögon, så kunde han jo så att säga sætte ind ögon, eller en spedalsk som inte hadde fingre og sånt. Han kunne gjøre sådan en mirakel. Og da sagde Martinus, sådanne formåker får man endast når man er kjærleksvæsen. Om vi skulle kunne have dem på vårt utviklingstrin. Om det er en man ikke tykker om, jamen då kan man, for at han skal have bylder og sår og alt muligt i ansigtet, då kan han blive forkrøblet, og han kan halte, og bare man tænker det, så kan man ligesom forstørre sin fiende. Så bliver han frisk og ren i huden igen, men så tænker man, nu skal han have røde knopper i huden igen, og så får han røde knopper overalt. Altså, det siger man, det er jo klart, at sådanne høge formåge får man ikke, før man har en høg moral. Og det er det jo altså, da regner Martinus mediumism og klærvoyance til lågpsykiske formåger. Men Martinus beretter selv, når han fik kosmisk medvetende, så fik han åbnet for alle psykiske formåger. Altså han fik den højeste intuition. Han kunne opleve livets principper, livets lager. Men han fik altså også et klærvoyant syn. Han så, at når han fik kosmisk medvetende, kunne han få den högsta vetan. Han kunde uppleva den absoluta sanningen. Men han fick det i en ordlös form. Och i en färglös form. Det går ju knappast för oss att fatta. Att man kan få information. Man kan få ett vetande. Som inte är uttryckt i ord. Och som inte heller är uttryckt i färg. Men han sa ibland så fick han en vision. Han kanske så pyramiden med en guldspets. Han så palmträd och tempelhallar och sånt. Det sådana syn kunde Martinus få spontant, har han berättat. Bland annat när han besökte pyramiden, där såg han pyramiderna i sin unga prakt. Ja, det var verkligen en oas, väldigt vackert. Men då såg han, ja det var ju i färg, så det var i klärvoyant syn. Så jag säger inte att alla klärvoyanter är lågpsykiska eller primitiva. Men altså derfor, at man er klærvoyant, behøver det ikke at betyde, at man er højtudviklet. Men naturligvis, de højtudviklede, de er også klærvoyanter. Martinus sagde også, han lige i børn gjorde han faktisk lidt eksperiment med at gøre ur kroppen og gå ind i kroppen igen. Men Martinus fik for sig, at det han skulle, det var at skrive kosmisk analyse. Han skulle gøre en andlig videnskab. Han skulle ikke gøre mirakelhelbredelse, han skulle ikke være profet, han skulle ikke være mirakel, han skulle ikke gøre helbredende og sådan. Han kendte mye stærkt. Han fik endast anvende sit kosmiske medvetende til at gøre kosmisk analyse. Den absolute sanningen, de livets evige lager og principper, alle naturlager, kunne han opleve intuitivt. Men han skulle forklare det i sin andlige videnskab, så folk med den moderne intelligens kunne indse, at det var sandt og rigtigt. Det kalder Martinus at gøre kosmisk analyse, skrive kosmisk analyse, at gøre intuitive sanninger tilgængelige for vanlig jordmenneskelig intelligens. Det var det, som Martinus skulle gøre. Han så, jeg fik ikke anvende den andre afdelingen af det kosmiske medvetende. Men det fik Jesus. På Jesu tid, der var folk ikke intelligente. De havde ikke frågor, som fordrede et logisk svar. Men de blev imponerede, når Jesus kunne gøre mirakel. De trodde på autoritet. De følte autoritet. Det var det bedste værkmedlet. Det var det bedste redskab for en forsyning. At skikke en, som kunne demonstrere de her andlige formågerne. Men det hjælper ikke i dag. Folk vil have logiske forklaringer. I kan også se dansk tv her i Malmø. Det findes noget, som hedder DR2, Danmarks Radio, andre kanalen. De har nu 6 programmer, som hedder Sjæl og Vetenskab. Og det er hver torsdag klokken 10 på kvelden. Og der var to, en der de viser på, at man kan tænke sig frisk. Og for 2 dage siden var det om, at man kan nu videnskabeligt påvise, at meditation har en positiv virken. Og de kan vise, hvilke centre i hjernen, som vækster eller bliver anderledes, og hvordan man kan blive af med stress gennem meditation. Men folk tager sig endast åt det, når det har bevisats ved videnskabeligt eksperiment. Og det kommer de næste 4 torsdager, og jeg kan virkelig rekommendere det. Jeg bliver meget forvånet over de 2 første. Og næste torsdag, da er det forskning i reinkarnation og nære døden oplevelse. Men man ser, at det får først effekt på befolkningen, når det har videnskabeligt beviset. Og det er just det, som var Martinus' opgift. Han skulle forklare det på et logisk sæt, så den kan klare af de mest kritiske frågorna og den største skepsis. Så nu tror jeg, at jeg er klar med den første indledende orden, men nu ser jeg, at for det, som jeg ville også lægge ned noget tid på, det er jo dog, jamen, hvor skal jeg da gøre, hvor skal jeg forholde mig til det her med den andlige verden? Ibland kan man jo have sådan et problem, at man helseproblem. Det findes jo også virkelig en, healere, altså dum. Healer, som er klærvoyanter og som kan have magnetismen og sådan, og man kan fråge, og de kan sige, ja, men du æter for snabbt, og du er for nervøs, og alt slår ind, og du skal gøre så og så, og så giver jeg dem behandling, og så bliver du frisk, og min sand, så bliver man frisk. Så det er ingen tvekan om, det findes klærvoyanter mennesker, der findes healer, som virkelig kan hjælpe folk, og de får stor hjælp ud af det. Men, mener Martinus, det her med, at der kan gøres mirakel, at der er noget, som hedder healing og sådan, det er ikke løsningen på sygdomsproblemet. Om man har blivet syg, er det underbart, og man kan få hjælp til at blive frisk. Det kan være en kirurg, og det kan være en magnetisør. Det er jo underbart at få hjælp, når man er syg, og man kan blive repareret. Men hvor er den slutgiltige løsningen? Hvor er den virkelige løsningen? Det er, at man slutter med at gøre det, som har fremkaldet sygdommen. Det er jo det, man skal lære sig. Og om man har blivet helbredt på hospital, eller ved en healer eller magnetisør, om man fortsætter med at gøre fejlet, som har gjort med syg, då bliver man syg igen. Men om man då slutter med at gøre fejlet, då holder man sig altså frisk. Men det, Martinus mener, det er jo det, at inom långa loppet så ska vi inte ha någon media mellan oss själv och livet. Vi ska ha ett personligt förhållande till universum. Vi ska ha det helt personligt. Men tidigare då hade man ju präster, shamaner, medicinmän som förmedlade kontakten till den andliga världen. Men det som är framtiden, det är att man ska inte gå igenom andra människor. Man ska själv gå direkt till chefen. Och där menar Martinus alltså på att där spelar bönen en stor roll. I vissa hänseenden så kan man säga att bön och meditation är samma sak. I alla fall när meditationen är en medveten process, då kan Martinus rekommendera det. Martinus menar på man kan prata med livet som man pratar med en annan människa. Man kan prata med universum som man pratar till en annan människa. Om man vänjer sig vid det. Och med lite mer religiös uttryck, man kan lära sig att prata med Gud. Liksom man pratar med man. När Jesus kunde säga, min fader, varför har du lämnat mig? Så lär det ju som om att Jesus kunde tala till Gud, liksom han talar till en annan person. Och det menar Martinus, det är målet. Och Martinus han levde så att säga också i konstant bön, vilket vill säga han levde så att säga i ett konstant samtal med universum eller med livet. Men det är en träningsförmåga, det är en talang, alltså man måste tränera sig i det. Man kan inte ta ett beslut, nu vill jag ha en bra kontakt till Gud, nu vill jag ha en bra kontakt till universum. Man kan börja träna sig, och så liksom om man vill lära sig att spela gitarr eller klaver, piano, så får man ju träna sig. Och håller man på, så blir man duktig på det. Om det är en främmande människa som man inte känner till, hur lär man vederbörande? Genom att prata med vederbörande. Hur kan jag lära att känna Gud? Genom att prata med Gud. När man börjar med att be, så ber man om att vinna 10 miljoner på lotto. Eller man ber om att Danmark ska vinna handbolls-VM i Malmö. Danmark spelade i Malmö igår och imorgon. Jag ska säga att jag har bara två intressen. Krig och fred. Martinus kosmologi och sport. Och jag vill härvid också tacka svenskarna och, för att Danmark faktiskt spelar på hemmaplan. När de danska herrarna spelar handboll här i Malmö så känner de det som om att de är på hemmaplan. De har faktiskt 8 spelare i det danska laget. 7 danska och så publiken här i Malmö. Nej, men det var nu ett sidosprång. Med sporten. Och Martinus också talar om längre ud i framtiden så kommer fängslarna att bli sådan en slags juniorsamhällen där de lite mer primitiva lever ett normalt liv. Och då säger han, där kan de ha sina boxning och fotbollskamper, men det finns inte ute i det riktiga samhället. Så det var ju hårt för mig att höra Martinus säga sånt när jag är intresserad i fotboll och sånt. I framtiden finns det bara i de mer primitiva delarna av samhället. Han säger ju att man ska springa 100 meter lopp i framtiden. Den som kommer först fram till strecket tänker, nej, de andra blir ledsna om jag vinner. Så stopper han upp och inviterar de andra. Så stopper de också upp och inviterar de andra til at blive først. Og det tager jo død på alt sport. Og det er jo så det skal være. Men det jeg ville sige, det var det der med, at så beder man om, jeg blev yderspurgt lige. Man beder om, at vi skal vinde, at vi skal få guldmedaljen, man beder om, at jeg skal få 10 millioner. Det er bøn som en ønskelister. Som et litet barn, så ønsker man sig en stor fordel. På et lite højere trin kan man ønske sig at få hjælp med en sygdom. Men de fleste bør faktisk først at bede, når de er et stort problem, og de beder for at få hjælp. Og det kan man få, det kan man få. Men på en højere niveau, så bliver bønen en vægledning. Då er man i en problem, så beder man om at få den bedste løsningen. Even om det skulle være obekvemt for mig. Man beder jo gerne om den bedste løsning, som er mycket bekvem for mig. Jeg vil gerne have en bedre lægenhed, jeg vil gerne have et bedre job og højere løn, og så lite besvær som muligt. Men när man börjar få den där inställningen, jag vill vara ett plus för helheten. Det som jag vill, det är jag vill skapa en omgivning där jag är en plus för omgivningen. Om jag skulle ta 10 miljoner, är det ett plus för mig? Men det måste ju vara ett minus för er. Och där ändrar man verkligen en hållning när man säger, jag vill det bästa för helheten. Jag vill det bästa för de andra. Även om det är lite obekvämt eller besvärligt för mig. Kan det också vara ett äkta par. Och så har mannen varit otrogen och det kommer en ny kvinna som går med äkta maken. Vad gör då den där stackaren som har blivit sviken? Hun kan också be om att mannen ska komma tillbaks. Men ske inte min, men din vilja. Om han blir mer lycklig och hon blir mer lycklig. Om det är en av oss tre som ska bli olycklig. Så be om att det blir jag och inte de andra. Jo, men då har man ju, då har bönen ju kommit på ett helt annat nivå. Då ber man inte om egna fördelar. Man ber om att det som är bäst för helheten. Man ber om det som är Guds vilja, att det är det som måste ske. Och då säger Martinus, då är det inte svårt för en skyddsängel att sätta in den riktiga lösningen i huvudet. Då kan man alltså uppleva att få den riktiga idén. Och på så sätt, då börjar vi faktiskt själva att få bättre kontakt med den andliga världen. Och den andliga världens grundton, det är kärlek. Och när man själv börjar komma in på den där grundtonen med kärlek, så kommer man att få sådana idéer. Och det är faktiskt av intuitiv väg, det är inte av lågpsykisk väg. Man börjar faktiskt själv att bli mer känslig och mer psykisk. Jag menar också, om man blir vegetarian, då blir man faktiskt också mer psykisk eller mer andlig. För om man äter kött, så påför man ju djuren dödsångest. Och man går faktiskt också själv med lite dödsångest. Och det kräver en mer robust kropp att smälta köttet. Om man då helt lämnar köttet och sånt, så får man själv så att säga en högre vibrationsnivå. Och kommer faktiskt på det där sättet närmare en kärlekens världen. Och jo mer man i sina egna tankar vill praktisera kärlek och göra det som är bra för de andra, jo mer andlig och blir man också. Men det som är bönens slutmål, det är faktiskt att bli vän med livet. Att bli vän med Gud. Martinus kunde ju säga, det kan man ju förstå. Han sa, jag har bett till Gud varenda dag, så länge jag kan komma ihåg, så redan som barn. Och han säger, jag älskar Gud så innerligen. Och det har sådan rört mig, för så har jag tänkt, Gud är det samma som livet. Vem kan säga, jag älskar livet så innerligen? Man tänker till, jag är lite sjuk, och jag har lite problem och besvär. Och varje morgon vaknar man och tänker, en ny dag hotar. Nej. Men det är ju något helt annat att komma och säga, alltså, jag älskar livet. Jag älskar livet som det är. Livet är min vän. Det är inte alltid att det är behagligt, men det som hände, det är det bästa för mig. Och det är det som bringer fram mig i utvecklingen. Och Martinus säger ju, alltså, då kan man ju få en vän som aldrig sviker en. För Gud vill alltid vara där. Men kan ha världens bästa partner. Men vederbörna kan dö. Vederbörna kan svika, en kan gå. Man är mycket sårbar, om man har baserat sitt liv på en partner. Och jag tror faktiskt också att om man tittar ner över alla reinkarnationer och sånt, något av det som har gett människorna störst problem, det är torpet av en man älskar. Det finns föräldrar som har blivit så olyckliga, därför de har mistet deres högt älskade barn. Det bare forsvandt. De kommer ikke over det hele livet. Også en partner, en ægte marker kan dø, eller forældre kan dø, og man kommer ikke over det. Det er det. Noget af det, som har givet flest tårer, tror jeg, det er altså forlust. Man har tappet et andet menneske. Genom svig eller utrogenhed, eller dødsfald. Og da er man også mye sårbar, om livet er baseret på det. Men om det er baseret på livet, eller universum, eller på Gud, då kan man aldrig forlore det. Min mamma blev min pappa, han dog 12 år før min mamma dog, og de var också intresserade i Martinus kosmologi. Min mamma pratade alltid med min pappa, og de forstod varann. Men då han var borta, så var det jo en stor förlust. Då började hon då att be mer, og de sidste 12 år av hennes liv bättrade hon ju den grad på sitt gudomsförhållande. För nu kunde hon inte prata med sin maka, men måste ju prata med Gud. Och för mig var det intressant att iaktta. På ett sätt kan man ju faktiskt säga då att ens partner är på ett sätt en avgud. För man bildar sitt liv på en partner. Och så är man sårbar när partnern försvinner. Men om man bildar det på Gud, om universum håller på att existera i all evighet, då har man liksom fast grund under fötterna. Då kan man aldrig komma att förlora något. Och det är ju då klart, om man då baserar sitt liv på ett gudomsförhållande, då behöver man inte att ha ångest för att man kan mista det. För det är omistligt. Men om man baserar det på en enkel människa, då kan man alltså mista det. Så det låter kanske lite konstigt eller lite frapperande överraskande. Men alltså, Meningen med bønen, eller den allra högsta form för bön, är helt enkelt samtal med Gud, samtal med livet. Det är inte att uppnå något, det är att bli vän med livet, så man kan säga jag älskar livet. Och när man har den riktiga inställningen, så får man alltid den riktiga vägledningen. Och det vill man, det sa Martinus ofta, jag får kosmiska impulser, han kunde känna in. Han behövde inte att fråga någon om vad han skulle göra. Han hade en sån kontakt till den andliga världen, att han fick det riktiga svar. Och min egen erfarenhet med mig själv och andra är ju också, om man till exempel har varit intresserad i Martinus kosmologi 20, 30, 40 år, och har varit vegetarian och levt hälsosamt och studerat analysen och sånt, då blir man mer andlig. Man blir mer intuitiv. Och man börjar alltså genom, ofta när man tänker på ett problem, så får man en tanke, och ofta så är det alltså den riktiga tanken. Och det är ju alltså den kontakten vi alla skall öva, det är alltså kontakten. Och det är det slutmålet för vår utveckling här i den fysiska världen. Det är ju att vi får kosmisk medvetande. Kosmisk medvetande är att bli ett med Guds medvetande. Det är att smälta tillsammans med Guds medvetande. Och då har man ju verkligen den största och den mest perfekta förbindelsen mellan den andliga och den fysiska världen. Tack! Och så är det paus, kvart, 20 minuter. Och så efteråt är det frågestund för dem som har lust med det.
Idag i år 2016 är min bok Martinus och den nya världsmoral blivit utgiven på 6 olika språk. Först på dansk och svensk, sen engelsk och esperanto, och ryska och spanska. Min bok Martinus, Darwin och intelligent design är idag utgiven på 8 språk. Det är dansk och svensk, engelsk och tysk, fransk och spansk, och kroatisk och ryska. Och de kan köpas på Världsbildsförlag och också på martinusshop.dk, och de kan köpas hos mig själv. Men nu ska vi till föredrag i Malmö.